Bismillah, alhamdulillah, sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Vi stannade förra lektionen vid tron på nästa liv. Och där så nämner författaren Sheikh Abdul Mahsin al-Abbad, hafizahullah, att från tron på nästa liv är att tro att människorna kommer att återuppstå och kommer att samlas på domedagen. De kommer att samlas på al-mawqif, det vill säga samlingsplatsen på domedagen. Och den här samlingsplatsen, där alla människor kommer att samlas, den beskrevs med att den är helt platt. Du vet, som ett arabiskt bröd. Ja, det är runt. Profeten Al-Islam har beskrivit det som ett vitt, platt bröd. Eller så kommer det vara. Det finns ingen dal, det finns inget berg, det finns ingen skugga, det finns ingenting. Utan alla står jämlikes. Så man kan inte rymma eller fly någonstans. Så alla kommer att samlas på en och samma plats. Alla från Adam, första människan, till sista människan. Första jinnen till sista jinnen. Första djuret till sista djuret. Alla kommer att återuppstå på domedagen. Och då kommer människorna att vända sig till Ulul Azm, de fem profeterna vi nämnde tidigare, för att be dem att åkalla Allah, att Allah ska underlätta. Göra shafa'a. Ja, ni ser inte hur svårt vi har det. Kan inte be Allah att han ska påskynda processen. För domedagen är lång. Hur lång är domedagen? 50 000 år lång. Jo, en dag. 50 000 år. Och inte bara det. Du står på den här platsen. Det finns ingenstans att fly. Himlen spricker. Solen kommer nära. Och människor nästan svettas ihjäl. Om de kunde dö, men de kan inte dö. Och det är sådan törst på domedagen. Och därför nämns det i vissa hadither att när man frågar folket som ska till helvetet, vad vill ni ha? Det första de säger, vatten. Jag vill bara dricka. Och då kastas de i helvetet. Får inte vatten. De får kokande vatten i helvetet. Så människorna kommer då i, yani, vad kan man säga, hopplöshet, vända sig, desperation, vända sig till profeterna och be dem att medla inför Allah Azza wa Jalla att han ska påskynda processen. Och som de har nämnt i haditherna, de vänder sig till Adam, sen till Noah, sen till Musa, sen till Ibrahim, sen till Musa, sen till Isa. Och alla säger nafsi, nafsi. Och hänvisar till den sista profeten som då är Muhammad alaihi salatu wassalam. Som kommer att medla för människorna. Och det kommer vi inshallah tala om senare. Och sen nämner också sheikhen att Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen: Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Och din herre och änglarna kommer att komma i led. Alltså Allah kommer för att döma mellan människorna. Efter det att profeten Muhammad a.s. har medlat, så kommer Allah azza wa jalla att stiga ner på ett sätt som passar hans majestät. Med änglarna uppradade eller i led kommer Allah azza wa jalla då att komma för att döma mellan människorna. Ja. Då säger han då att Allah tabaraka wa ta'ala kommer att komma för att döma mellan människorna så som han vill, och änglarna kommer att komma baina yadayhi sufufan sufufa. Änglarna kommer att komma uppradade framför Allah subhanahu wa ta'ala. Och så säger författaren att människorna kommer då att ställas inför Allah azza wa jall, och han kommer att fråga ut dem, fayuhasibuhum. Så som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen: وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفَّ لَقَدْ جِئْتُمُونَ كَمَا خَلَقَنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً. Att de kommer att ställas inför deras herre uppradade, och ni har kommit till oss så som vi skapade er den första gången. Och Allah säger: وَأَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ
ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين.
Och vem är värre än den som dikterar en lögn mot Allah och ljuger?
Ulaika yu'raduna ala rabbihim.
Det är de som kommer att ställas inför deras Herre. Och vittnena kommer att säga, dessa är de som ljög mot deras Herre. Är inte Allahs förbannelse över lögnarna?
Och Allah subhanahu wa ta'ala säger, wa wudhiya al-kitab.
Och böckerna eller boken kommer att presenteras eller läggas fram.
فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِي.
Och du kommer att se el-mujrimin, de kriminella, de otrogna,
مُشْفِقِينَ,
fyllda av rädsla,
مِمَّا فِي,
från vad som finns i denna bok.
Och de kommer att säga, يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً.
Vad är det här för bok? Den utlämnar varken någonting litet eller någonting stort.
Illa ahsaha.
Förutom att den räknat.
وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا.
Och de kommer att finna allt vad de gjort framför sig. Och din Herre förtrycker ingen. Så här säger Allah subhanahu wa ta'ala, och det här är från surat Al-Kahf. Att när dessa människor står inför Allah på domedagen, så kommer deras böcker att presenteras. Där änglarna skrivit ner allt vad de har gjort. Och de kommer i rädsla och förvåning att säga, vad är det här för bok? Den har inte utelämnat någonting. Varken litet eller stort. Allting står i den här boken. Varenda ord du har sagt i det här livet. Varenda sak du har gjort i det här livet står skrivet i den här boken. Och det här kommer fylla dem med rädsla. För de var mujrimin. De var kriminella. De var upproriska. De trotsade Allah subhanahu wa ta'ala. Och då så säger Allah subhanahu wa ta'ala att de kommer att finna allt de har gjort framför sig. Och din Herre förtrycker ingen.
Och Allah subhanahu wa ta'ala säger, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا.
Och den som får ta emot sin bok med höger handen, det är den personen som kommer att utfrågas med en enkel eller lättare utfrågning.
وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا.
Och han kommer sen att gå till sin familj i lycka.
وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِ.
Men vad beträffar den som får ta emot boken bakom ryggen, yani med vänster handen.
فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا.
Han kommer att åkalla med undergång mot sig själv.
وَيَصْلَى سَعِيرًا.
Och han kommer att brinna i helvetet. Så det människorna kommer då att gå igenom el-hisab på domedagen. Och el-hisab betyder då att Allah kommer att fråga ut det. Och profeten alaihi salatu wassalam har sagt, som det finns i Bukhari, men husiba uddib. Den som utfrågas kommer straffas. Men då så sa Aisha radiyallahu anha, har inte Allah sagt, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Och sen kommer han gå till sin familj. Han kommer utfrågas på ett enkelt sätt. Och då så sa profeten a.s. innama dhalika al-arad. Det här är bara att man kommer räkna upp. Man kommer säga till honom vad han har gjort. Men den som noqish, den som kommer stå till svars, den som kommer få svara och försvara sig, yahlik. Han kommer att gå under. Så vad händer här på domedagen? Så har vi al-mu'minun, muslimerna. Allah subhanahu wa ta'ala kommer att dölja dem. Han kommer täcka dem. Och Allah subhanahu wa ta'ala kommer att fråga dem, gjorde du så? Gjorde du så? Gjorde du så? Och personen kommer erkänna. Gjorde du den synden? Gjorde du den synden? Fick du inte det här goda? Fick du inte dessa gåvor? Har du inte gjort si och så? Och den troende kommer bara erkänna. Det är sant, det är sant, det är sant. Tills han tror att det är kört. Yani, nu har jag erkänt så mycket synder. Och då så säger Allah subhanahu wa ta'ala, jag dolde dem från folket i dunya och jag förlåter dem idag. Subhanallah. Nas'alallaha min fadlihi. Må Allah ge oss denna gåva. Och det här är ingen hisab. Yani, det här är al-arb. Att man presenterar vad han har gjort. Och han bara erkänner. Fick du inte den här gåvan? Fick du inte, som han nämnt i en hadith, fick du inte kallt vatten att dricka? Kommer säga, jo, jag fick. Fick du inte en fru? Fick du inte hälsa? Fick du inte iman? kommer erkänna, jag fick allt dessa, alla dessa gåvor. Gjorde du dessa synder? Nej, jag gjorde dessa synder. Han kommer till tjafsa. Alla subhanahu wa ta'ala. Det här är al-arv. Alhamdulillah, det är al-hisab al-yasir. Och då kommer han sen få gå till sin familj och sen till paradiset, mashallah. Masrura, lycklig. Men den andra hisab är den jobbiga. Och det är den som kommer att få stå och försvara sig med nuqish al-hisab. Yani han kommer få argumentera, varför gjorde du så där? Och varenda liten sak. Och det här är för att förnedra och ala sabil taubih. Yani för att förnedra eller sätta personen på plats. Så kommer han få höra och han kommer få erkänna vad han har gjort. Och vissa framför folk kommer han att skämmas ut. Till skillnad från troende. Där det är väldigt ytligt. Det är inte allting i detalj utan det är i stora drag vad han gjorde. Han erkänner, han går till paradis. Denna kriminella eller kafir kommer att få stå till svars för varenda liten sak. Och kommer att få argumentera. Och sen kommer han då att gå under. Som profeten alaihissalam har nämnt. Allah har ju sagt i Koranen, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذِنْ عَنِ النَّعِيمِ. Och ni kommer sen på den dagen att frågas om en na'im. Yani om alla gåvor som ni fick i detta liv. Och då nämner här ulema som Ibn Kathir att han kommer, de kommer att frågas om de tackade Allah för dessa gåvor eller inte. Som till exempel att en person fick hälsa, en person fick trygghet, en person fick försörjning. Och då kommer de då att frågas om de tog emot dessa gåvor med tacksamhet eller om de var otacksamma. Och om de nyttjade dessa gåvor på rätt sätt eller inte. Och det är också en viktig sak. Profeten alaihi salatu wassalam, som det finns i Bukhari, gick en dag ut, och ni känner säkert till hadithen, han var hungrig. Träffade Abu Bakr och träffade Umar, de var båda hungriga. Och det var en väldigt udda tid. Det sägs att det var lunchtiden. Och de gick hem till en sahabi för att kolla om han hade någon mat hemma. Han var ute och gjorde några sysslor. Hans fru sa välkomna, ärade gäster och så vidare. Och sen kommer mannen hem. Han slaktar ett litet lamm. Hämtar lite omogna dadlar och lite vatten. Och de äter sig mätta. Ja, de äter sig mätta på vad? Omogna dadlar. Ett lamm. Och vatten. Och sen så säger profeten a.s. Wallahi, let us alunna. Ni kommer att fråga som detta på domedagen. Allah fick er att lämna era hus hungriga och ni går hem mätta. Är det den här händelsen kommer ni fråga som på domedagen. Och som vi sa andra haditen, Allah kommer att säga på domedagen, fick du inte kallt vatten att dricka? Vad skulle du säga? Vem var det som gav oss kallt vatten? Allah. Finns ingen annan. Vem gav dig kallt vatten? Allah subhanahu wa ta'ala. Har du tackat Allah eller inte? Vem var det som gav dig mat, frukost, lunch, middag varje dag? Allah subhanahu wa ta'ala. Ska vi inte tacka Allah? Allah måste tacka Allah subhanahu wa ta'ala. Man ska alltid vara tacksam. Man kommer frågas om dessa saker. En annan sak vi också kommer att rannsakas och frågas ut om på domedagen är de här fem kända frågorna. Vi kommer att frågas om vår ungdom, hur vi tog hand om den. Vårat liv, hur vi spenderat det. Vi kommer att fråga om vår kunskap vi hade om islam, hur vi agerade på den. Och vi kommer att fråga om våra pengar, hur vi tjänat dem och hur vi spenderat dem. Och vi kommer fråga om vår kropp, hur vi tagit hand om den. Och profeten alaihissalam sa, dina fötter kommer inte röra på sig på domedagen tills du svarat på de här frågorna. Hur tog du hand om din ungdom, din kropp, ditt liv i stora drag, din kunskap och dina pengar. Det är också en sak att vi redan idag borde förbereda oss för vad vi ska svara på dessa frågor. Ni mashallah ungdomar, hur tar ni hand om er ungdom? När man är som starkast, man är som friskast, man är som minst upptagen i livet. Till skillnad från sen när man blir gammal, man får ansvar, man får barn och så vidare. Man har ingen ursäkt. Varför har ni inte vänt er till Allah? Varför gör ni inte era fem salat? Varför fastar ni inte Ramadan? Varför gör ni inte det Allah vill? Man är ung. Och sen kommer vi fråga om kroppen. Hur många människor missbrukar inte sin kropp idag? förstör den här gåvan Allah azza wa jalla har givit oss. Med narkotika, med alkohol, med destruktiva saker, subhanallah. Det kommer frågas på domedagen om detta. Och sen kommer det frågas om livet i stora drag. Hur tog du hand om livet? Gjorde du det som Allah ville att du skulle göra med livet? Vilket är att dyrka honom. Och sen kommer det frågas om dina pengar. Hur har du tjänat dem? Hur har du spenderat dem? Det är också en viktig fråga som vi måste ställa oss. För profeten alaihi salatu wassalam har sagt att det kommer att komma en tid där en person inte bryr sig hur han tjänar sina pengar. Amin halal, amin haram. Eller från halal eller haram. Eller från domedagens tecken. Som tyder på att domedagen är nära. Är den tiden då muslimer inte längre bryr sig om hur pengarna kommer i fickan. Ja, det som kommer i fickan, det är okej och det är halal för honom. Och det är fel. Det är inte så en muslim ska resonera. Det som är halal är det som Allah har gjort halal. Och det som är haram är det Allah har gjort haram. Så hur har du tjänat pengarna? Halal eller haram? Har du stulit dem? Har du sålt någonting haram? Har du haft ett förbjudet arbete? Och sen hur har du spenderat pengarna? På halal eller haram? Du kommer frågas om detta. Och sen sista, din kunskap. Många muslimer idag, när man pratar med dem, du måste göra så, du måste be, du får inte ha flickvän, du får inte röka på, du får inte... Han säger, jag vet. Eller hur? Wallah, alam, arv. Wallah, jag kanske visste före dig. Vissa säger, eller hur? Vem är du? Jag visste före dig. Tajemel. Räcker det att veta i islam? Räcker det, Monir? Att veta, säga jag vet. Och sen göra haram. La, det räcker inte. Utan islam vill ha ett tatbik, att du sätter det här i verket. Kunskapen ska praktiseras. Kunskapen är ett bevis för dig eller emot dig på domedagen. Och det är en fråga här. Vilken är värst? Att göra någonting haram och inte veta eller göra någonting haram och veta? Ja? Att veta. Nej, det är värre. Precis. Att veta att det är haram är ännu värre än en person som inte vet. Den som inte vet är kanske ursäktad. Men den som vet står till svars för att han inte praktiserat vad han visste. Subhanallah. Så fem mycket, mycket viktiga frågor att förbereda sig för på domedagen. Och sen kommer Allah också fråga oss om några andra viktiga saker. Vad är den första saken som vi kommer att fråga oss om på domedagen? Den första dyrkan. Bönen. Har du gjort bönen? Har du inte gjort bönen? Vilken är den första de första tvisterna som vi kommer att rannsakas och frågas om på domedagen? Blod, precis. Har du skadat någon? Har du dödat någon? Har du gjort sig och så? Det är också en mycket, mycket allvarlig sak. Så man kommer att frågas om de här sakerna på domedagen. Och många idag, de glömmer. De kör på. Vad säger de? YOLO. Ja, kör på. Alltså, lever bara en gång. De glömmer. Subhanallah. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Ahsahu Allahu wa nasu. Allah skriver ner allt. Allt står skrivet. Men de glömde bort. Tro inte för att du har glömt bort alla synder du har gjort att de glöms bort av Allah. Nej, allting står nedskrivet. Och därför får de den här förvåningen. Vad är det här för bok som inte lämnar någonting stort eller litet? Subhanallah. Men vad är det som gäller att göra tauba? Jag ska inte få er att tappa hoppet heller. Utan alhamdulillah, att tauba tajubbu ma qablaha. Gör du tauba, ångrar du dig för dina synder, Allah förlåter allt som har varit innan. Så gör man en synd och ber om förlåtelse, så blir man förlåten för synden. Och alhamdulillah, då slipper man stå till svars för den och straffas för den på domedagen. Sheikhen säger sen en annan sak som också faller in under tron på nästa liv är att tro på al-hawd, på domedagen. Så kommer profeten Muhammad alayhi salatu wassalam att få som en damm eller en liten sjö med vatten. Okej, okay? Den kallas för al-hawd. Och som vi nämnde så kommer folk vara otroligt törstiga på domedagen. Då solen kommer nära och folk kommer nästan svettas ihjäl. Och då är folk i behov av att dricka. Och då kommer de som tror på profeten Muhammad a.s. och har följt honom att få dricka från det här vattnet på domedagen. Och det sägs också i vissa haditer att alla profeter kommer att få en haud som deras följare kommer att få dricka ifrån på domedagen. Men att profetens Muhammeds haud a.s. är den största. Och haditherna som handlar om al-hawd Sheikhen säger att de är mutawatira, det vill säga de har nämnts i så otroligt många antal att det är omöjligt att de skulle kunna vara påhittade. Och han nämner att de har berättat från cirka 50 stycken sahaba, hadither om al-Hawd. Och den här Hawd, den här samlingsplatsen med vatten på domedagen, har beskrivits då, som vi sa, i flera autentiska hadither. Profeten alaihi salatu wassalam, han sa att bredden eller längden på al-Hawd är masiratu shahr, en månads resa. Dess vatten är vitare än mjölk. Dess doft är godare än misk. Och dess koppar är mer än, än stjärnorna på himlen. Och den som dricker från detta vatten kommer aldrig mer att bli törstig. Berättade Bukhari. Mashallah. Vilka beskrivningar? Själva Hawd, själva dammen med vatten, är masirat och shahr. Yani den är en månads längd. En reseavstånd. Om du reser en månad på häst eller någonting sånt. Yani hur långt kommer du på en månad? Den är så lång. Och den är lika bred också. Yani den är, man kan nästan säga, som fyrkantig. Lika lång som den är bred. Och mashallah, runt den finns då koppar. Där man kan ta, doppa koppen och dricka från det här vattnet. Hur många koppar finns det? Lika många som det finns stjärnor på himlen. Och sen själva vattnet, mashallah, beskrevs med att det är vitare än mjölk. Och vissa hadither vitare än silver. Smält silver. Kan du tänka dig vatten som är ljusare än smält silver? Ajib, eller hur? Ja? Som har vatten. Ingen annan dryck. Vatten som är vitare, ljusare än flytande silver, mashallah. Mjölk. Doftar bättre än misk, den bästa doften. Smakar sötare än honung. Och vissa hadithier också, kallare än snö. Det är varmt, någonting kyligt att dricka, subhanallah. Och när du väl dricker, du kommer aldrig mer att bli törstig. Subhanallah. Nas'alallaha min fadlihi. Wala ge oss och ära oss. Låt oss vara från dem som får dricka från profetens haud, alaihi salatu wassalam. Naam. Men det finns vissa människor som inte kommer att få dricka från det här vattnet. Det har nämnts att profeten Muhammad alaihi salatu wassalam sa att vissa människor kommer för att dricka från vattnet och sen så kommer de att fösas bort. Och de ser utåt ut som muslimer. Så profeten alaihi salatu wassalam, han säger ashabi ashabi eller ummati ummati. Vissa hadither, det är mina sahaba, det är mina, de följde mig. Det är min umma, det är min umma. Och då så säger änglarna, la tadri ma ahdathu ba'dak. Du vet inte vad de hittade på efter dig. Och då så säger han, suhkan, suhkan. Ja, ni försvinn härifrån. Det är rätt, ta bort dem härifrån, de ska inte dricka. Och den här hadithen har de lärda förklarat med att vad som här menas med ashabi, eller ashabi, ashabi, betyder inte här, yani, de sahaba som var med honom. Utan det sägs att det här var en liten grupp människor som efter hans bortgång lämnade islam. Och det var de som Abu Bakr stred emot. Eller det sägs att det är hycklarna, al-munafiqun. Allahu alam. Och vissa ulama nämner att det är ahlul bid'ah, folket av innovationer. Och varför? För att han sa, änglarna säger, du vet inte vad de hittade på efter det. Och därför nämner vissa ulama, om jag inte har fel, al-Qurtubi, att den här hadithen är en varning till varje innovatör, varje sahib bid'ah, att han kommer att förnedras med att inte få dricka från al-Hawd på domedagen. Taib. Och här finns också en annan viktig sak som nämndes i hadithen. Och det är att änglarna säger, du vet inte vad de hittade på efter det. Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Vad bevisar det här för någonting? En aqida fråga. Precis, att profeten Muhammad a.s. inte vet det fördolda. Allah vet det fördolda. Och profeten a.s. vet det fördolda som Allah har lärt honom. En del. men inte allting. Till skillnad från vissa Ahlul Bid'a som säger att han vet allt. Han vet det fördolda. Han har nycklarna till Allah al-Mahfud och så vidare. Kunskapen om Allah al-Mahfud. Och det här är fel. Det här är ghulu. Det här är extremt och överdrift. Så profeten alaihissalam vet inte alls allting. Ja. Taib. En annan sak som också faller in under tron på domedagen. Vi nämner här nu i stora drag. Och det är viktigt att känna till. Tro på domedagen omfattar tron på vad som händer i graven. Återuppståndelsen, samlingen, utfrågningen. El-Hawl och sen El-Mizan. Vågskålen. Där våra gärningar kommer att vägas. Och sen As-Sirat, bron över helvetet. Och sen El-Jannah wal-Nar. Genom de här viktigaste momenten på domedagen. Så från tron på domedagen är då också tron på El-Mizan, på vågskålarna. Och den här vågen, det sägs då att det är, har ni sett en sån här traditionell våg som har två vågskålar? Till exempel du ska köpa 1 kilo mjöl. Då lägger du på en vikt med 1 kilo. Och sen väger du på andra vågskålen. När du väger lika mycket, då har du 1 kilo mjöl. Eller hur? När den står på mitten, då har du 1 kilo. Att det liknar en sådan våg, men ändå inte. Varför? Den är större. Profeten alaihi salatu wassalam, han sa: "Yudha al-mizan yawm al-qiyamah." فَلَوُزِنَ فِيهِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضِ لَوَزِعَتْ. Man kommer lägga fram vågskålen på domedagen. Om himlarna och jordarna skulle vägas i dem, skulle de få plats. Skulle de få plats. Och då så säger änglarna: Ja Rabb, لِمَنْ يَزِنُ هَذَا. Vad är det som ska vägas i den här vågen? Förvånade. Och då så säger Allah subhanahu wa ta'ala: Liman shi'tu min khalqi. De som jag vill från mina tjänare. Och då så säger änglarna: Subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik. Upphöjd är du. Vi har sannoliken inte dyrkat dig så som vi borde. Yani ma a'zamu sha'nak ya Allah azza wa jal. Hur mäktig är inte Allah azza wa jal och stor över allt vad man kan föreställa sig. Så här nämns då att vågskålen där man lägger det som ska vägas är så rymlig att den skulle få plats för himlarna och jorden. När vi säger himlarna, talar om rymden, universum. Och det vi ser, det är allt det här du vet, att prata om i rymden och hit och dit, lägsta himlen. Sen finns det 6 himlar över den. Allt det här får plats i vågskålen. Och ni vet att man talar om hur liten jorden är i rymden och så vidare. Men vad är det här för vågskål? Hur stor är inte den här vågskålen, subhanallah. Så vad händer? I den här vågskålen kommer man då att väga de goda gärningarna på ena sidan och de dåliga gärningarna på andra sidan. Och då så säger Allah subhanahu wa ta'ala: وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. Och vi kommer att lägga fram rättvisans vågskålar på domedagen. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Och ingen människa kommer att behandlas orättvist. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Även om det är så lite som ett senapskorn, så kommer vi att ta fram det på domedagen. Och ingen ska bli eller lida det minsta orätt. Så وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. يعني och vi är tillräckliga för att hålla räkning på allt. Så vad säger här Allah subhanahu wa ta'ala? Att rättvisans våg kommer läggas fram på domedagen. Och det här är en viktig punkt. Att allting som Allah gör är rättvist. Allah han är al-adil. Al-adil, den rättvisa. Och Allah förtrycker ingen. Även om det är så lite gott som ett senapskorn, så kommer det vägas på domedagen. Subhanallah. Eller så lite ont som ett senapskorn. Har ni sett ett senapskorn någon gång? Det används som en method, liknelse på någonting litet. Jag kan säga att det är som att du tar en bläckpenna och gör en prick. i handen till exempel. Det är lite mindre än så typ. Så stort är ett senapskorn. De är svarta. Jenny, det används här som liknelse på att allt kommer läggas fram. Allt kommer att komma i ljuset på domedalen. Och därför säger också Allah subhanahu wa ta'ala i den suran som ni alla kan. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. Eller den andra versen. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Den som gör så lite gott som en darra. Och då säger ulema som en liten myra. Kommer att få se den. Och den som gör så mycket ont som en liten myra kommer att få se den. Och vissa ulema säger att darra betyder. Du vet när det lyser in genom fönstret. Och du ser dammpartiklar lysa. Eller du ser dammpartiklar i flyga i luften. De sätter det en darra. Idag darra betyder atom. Men på gammal arabiska man använder inte termen atom. Utan det minsta man kunde tänka sig. De här dammpartiklarna som man ser i solljuset. Subhanallah. Det här kommer läggas fram på domedagens våg. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger wal waznu yawma idhin al-haq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Att vägandet på den dagen är sant. Och den vars vågskål väger tungt faulaika humul muflihun. Det är de som kommer att nå framgång. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. Och den vars vågskål är lätt, det är de som kommer att förlora sig själva för att de brukade förneka våra verser. Så du har här folk vars vågskål kommer väga tungt och vars vågskål kommer att väga lätt. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ den vars vågskål väger tungt فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَ han kommer att vara i ett behagligt, ett lyckligt liv. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ men den vars vågskål är lätt فَأُمُّهُ هَاوِيَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ هَامِيَ innan hans destination kommer att vara الْحَاوِيَ kommer att vara helvetet. Subhanallah. Och här finns en viktig sak att tänka på. Allah kommer väga våra goda och våra dåliga gärningar. Till exempel nu jag säger subhanallah. Yani minsta belöningen 10 hasanat. Okej? Okay? Minsta belöningen, en god gärning, 10 hasanat. Om jag gör någonting dumt. Kanske säger någonting fel. Jag får en synd. Inte 10 synder. Jag får en synd. Eller hur? Är det inte så? Det fel man gör, det är en. Säga synd. Det goda du gör är hasanat. Och det minsta är att det 10 dubblas. Så den personen som på domedagen kommer. Och hans dåliga gärningar väger tyngre än hans goda. Hur mycket synder måste han ha gjort? Yani, minst 10 gånger mer dåliga gärningar än goda gärningar. Han är en riktig chasare, en riktig förlorare. Som kommer på domedagen och han har gjort 10 gånger mer synder än goda gärningar. Så alhamdulillah, det är möjligt, det är enkelt inshallah ta'ala, om Allah underlättar att få mycket belöning. Och det är det man ska samla på sig till domedagen. Så man kommer med mycket bagage, man har mycket kredit, mycket att komma med på domedagen som väger tungt i den här vågen. Och inte bara från de som bara kommer med synder, subhanallah. Ta med frågan. Vi sa den som har De goda gärningarna överväger, han går till Jannah. Den där synderna överväger, han går till helvete. Så vad händer om de står lika? Vet du, om du lägger 1 kilo, 1 kilo, det står helt lika, eller hur, vågen står i mitten. Finns det sådana människor som kommer att ha en oavgjort på domedagen? Finns det? Det är de som Allah nämner i Koranen, i sura 7, som kallas för Ashabul A'raf. Yani de som kommer att stå på den här platsen på domedagen som heter Al-A'raf. Och det är en plats mellan paradiset och helvetet. Folket går in i Jannah, folket går in i elden och de står kvar. Och de är rädda, osäkra på vart de kommer att hamna någonstans. Men till slut, alhamdulillah, Allah kommer att låta dem gå in i paradiset. Och det kan man läsa om just surat al-Araf, sura 7, i början på den suran. Vad som också bevisar att våra gärningar kommer att vägas är profetens uttalande alaihi salatu wassalam, att tuhuru shatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan. Renlighet är hälften av al-iman och alhamdulillah fyller vågskålen. Alhamdulillah, yani den god gärning, dhikr, fyller vågskålen. Och subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bayna as-sama'i wal-ard. Och dessa ord fyller vad som är mellan himmel och jord. Och profeten alaihi salatu wassalam sa också kalimatani habibatani ila ar-rahmani khafifatani fil lisani thaqilatani fil mizani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Det finns två ord, kalimatani, som är habibatani ila ar-rahmani, som är älskade till ar-rahman, till Allah. Khafifatani ala lisani, de är lätta för tungan. Thaqilatani fil mizani, men de är tunga på vågen. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Och den hadith finns i Bukhari. Och den är väldigt bra dikken. Kommer ni ihåg den? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Naam. Tayyib. En annan fråga. Jag säger nu subhanallah. Finns det någonting som väger någonting någonstans? Yani det, vad är det som väger? Och då säger här ulema, Allah kommer göra det till wazen, yani till form. Det kommer få tyngd på domedagen. Även om gärningen i sig själv kanske inte väger någonting just nu, men den kommer att väga på domedagen. Yani den kommer att få form som kommer att läggas på vågen på domedagen. En annan fråga. Varför ska våra gärningar vägas på domedagen? Varför inte bara du till Jannah, du till elden? Varför finns det en våg på domedagen? Det är enkelt svar. Rättvisa. Tayyib. Lägg till ett ord. Namn idhar, att Allah visar rättvisa. Alla är rättvis. Han kan på domedagen kasta dem han vill i helvetet och sätta dem han vill i paradiset. Han är rättvis. Men folk ska få se vad du har gjort för någonting. Idhar, yani, att det kommer i ljuset. Vad du gjorde för gott och vad du gjorde för fel. Nej. Ta en annan fråga. Vi sa att de goda gärningarna kommer att vägas. Finns det någonting mer som kommer att vägas på den här vågen? Nej, ahsant, mashallah. Människorna själv kommer att vägas på domedagen. Och beviset på det är att profeten alaihissalam, en dag då sahaba var ute och vissa sahaba skrattade åt Abdullah ibn Mas'uds smalben. Abdullah ibn Mas'ud, hans smalben, att de var väldigt smala. Och då så sa profeten alaihissalam vid honom, i vars hand min själ vilar, så kommer de att vara tyngre än Uhud på domedagens våg. Berget Uhud. Yani, de kommer att väga tyngre på domedagens våg. Och då säger ulema, det här bevisar också att folk kommer att vägas. Och det nämndes också i vissa hadither om den här stora, starka mannen som kommer att hämtas på domedagen, som inte ens kommer att väga en flugas vinge på vågen. Och så läste profeten alaihissalam versen relaterad till detta. Så även folk själva kan vägas på domedagens våg. Ziyada, finns det någonting mer som kan vägas på vågen? Ayyu ahsant. Suhuf och kutub, böckerna där våra gärningar står skrivna. Och beviset på det är hadith al-Bitaqa. Hadithen om mannen som kommer med det lilla kortet eller pappret. Och det är subhanallah en väldigt, väldigt mäktig hadith som inger mycket hopp i människan. Och där så säger profeten alaihissalam att Allah kommer att hämta en man från min umma framför människorna. Framför folket på domedagen. Ala ru'usil khala'iq yawm al-qiyamah. Och man kommer att rulla ut 99 stycken rullar. Så långt synen kan nå. Och så kommer Allah att säga, förnekar du någonting av detta? Yani 99 rullar där man skrivit ner alla synder han har gjort. 99 stycken. Och man rullar ut dem på domedagen, hur långt? Så långt synen kan nå, en kilometer. Och Allah säger till den här mannen, förnekar du någonting av det här? Har mina änglar som skrivit gjort någonting fel mot dig? Eller har de skrivit fel i dessa rullar? Och då så säger mannen, la ya rab, nej min herre. Och då så säger Allah subhanahu wa ta'ala, afalaka udhrun, har du någon ursäkt? Har du någon god gärning? Och mannen säger, la ya rab, jag har ingen god gärning. Och då så säger Allah, bala inna laka indana hasana, jo, du har en god gärning hos oss. فَإِنَّهُ لَا ذُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمِ, idag kommer du inte behandlas orättvist. Och då kommer man ta fram ett litet kort papper där det står, أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. Och så säger Allah till mannen, hämta din vikt. Hämta det här pappret, låt oss väga det. På ena sidan 99 rullar så långt synen kan nå. Och på andra sidan ska vi lägga ett litet papper. Och då så säger mannen, vad ska det här lilla pappret väga mot dessa rullar? Och då säger Allah återigen, innaka la tudlam, du kommer inte förtryckas idag. Och då lägger man rullarna på ena sidan av vågen och man lägger pappret på andra sidan av vågen som väger tyngre. Som överväger de 99 rullarna. Och så sa profeten alaihissalam att ingenting väger tyngre än Allahs namn. Och denna hadith är inshallah sahih. Så här bevisas också att själva böckerna kommer att vägas på domedagen. Ja. Ta med frågan. Vilket är det tyngsta ordet på domedagens våg? Ahsant, la ilaha illallah. Profeten a.s. har också nämnt den tyngsta gärningen på domedagens våg. Vilken är det? Känd hadith, den har nämnts flera gånger. وَأَثْقَلْ شَيْفِ مِزَانْ اَيْوَ الْخُلُقَ الْحَسَنِ, god karaktär har också nämnts som den tyngsta saken på domedagens våg. Därför ska man aldrig underskatta god karaktär. Det är något som verkligen ger dig en enorm belöning. När många tänker på dyrkan i islam, de tänker på att vara i moskén, be, fasta. Nej, det är dyrkan, det är bra, måste vi göra. Men också det här vardagliga god karaktär. Att le, att vara ärlig, att vara generös, att vara ärlig, att vara modig, att ställa upp, att hjälpa till. Allt det här kommer du belönas för. Otroligt mycket belöning på domedagen. Subhanallah. Till och med så sa profeten alaihissalam att en person kan med sin goda karaktär uppnå nivån av den som står och ber på natten och fastar på dagen. Men han gör inte det. Han ber inte frivillig bön på natten, han fastar inte frivillig fasta. Men han har god karaktär. Han kanske får samma belöning som honom. Med sin goda karaktär. Så god karaktär är jätteviktig i islam. Vi har sedan en till. Vi tar den också, den är väldigt kort. Nästa punkt, tron på as-sirat. Bron över helvetet. Och det är också en av de mycket, mycket allvarliga situationer på domedagen. Vet ni, när folk är som räddast. De är som räddas när de ska rannsakas. När de ska få sina böcker. Är det höger eller vänster? De är som räddas när man ska väga deras gärningar. Och de är som räddas när de ska över den här bron. Gärna som är över helvetet. Och på andra sidan ligger paradiset. Och Sheikhen säger att det här är en bro som då är lagd över helvetet. Där muslimerna måste gå över för att ta sig till paradiset. Och de kommer att ta sig över den här bron i enlighet med deras gärningar. Vissa kommer att gå över som en blixt. Yani bara han säger här, och det här nämns i haditherna, att ju bättre muslim man var i detta liv, ju snabbare kommer man att gå över den här bron. Och den som går snabbast över är den här personen som är blixt. Han är över bron på ett ögonblick. Ja. Och den andra personen som går över bron som vinden. Och vissa
kommer att halka. Då har nämnts olika, vissa kommer gå, vissa kommer krypa, vissa som en ridande, springande person. Det finns olika, en är beroende på din iman och dina goda gärningar i detta liv. En är från blixten till den sista personen, en person som kryper över. Och han halkar nästan över med vänster sida, med höger sida och så vidare. Fram och tillbaka så kämpar han med att ta sig över den här bron. Profeten Ali, han sa att man kommer att lägga ut en bro över helvetet, och jag är den första som kommer att ta sig över den här bron. Jag och mitt samfund. Och inget sändebud kommer tala den dagen förutom, eller ingen människa kommer att prata den dagen förutom sändebuden, som kommer att säga Allahumma sallim sallim. Eller det är rädsla. Folk är i chocktillstånd. Och profeterna säger Allahumma sallim sallim. Och Allah skona skona. Är ni rädda folket? Skydda folket. Och så sa profeterna alaihissalam att i Jahannam finns det kalalib. Det finns krokar som liknar Shawk al-Sa'dan. Och så sa han, har ni sett Shawk al-Sa'dan? Taggarna från det här trädet. Och då så säger sahaba naam. Och då så sa han att krokarna liknar de här taggarna. Förutom att endast Allah vet hur stora de är. De kommer att kasta ner folk, yani, i helvetet. Vissa tar sig över och vissa tar sig inte över. Eller vissa kommer att halka och sen klara sig. Yani, det finns krokar som också kan då ta ner folk från den här bron så att de ramlar i helvetet. Och så sa profeterna också alaihissalam att vid då kanten på denna bro så finns det kalalib, det finns då krokar som ska ta ner varje person som beordrats att tas ner i helvetet. Och den här bron har beskrivits med att den är tunnare än ett svärd. Tunnare än ett svärd, och den är vass. Tunnare än ett hårstrå, och den är vassare än ett svärd. Ägget på ett svärd. Och det mest skräckinjagande, det är att det är kolsvart. Tänk dig själv, du ska till paradiset. Det är helt kolsvart. Du ser inte ens bron. Och under är helvetet. Gärna rent logiskt kan man inte ta sig över den här bron. Det är omöjligt. Ett steg och du kommer ramla. Ett steg och du kommer ramla. Men du tar dig över med Allahs hjälp. Och det är den man får då genom att göra goda gärningar i detta liv. Och även ljus. Som du har nämnt, så att ju mera goda gärningar man gör, ju mera ljus får man. Nuruhum yas'a baina aydihim. De får ljus framför sig i det här mörkret. Och de som gjorde lite gott, det minsta ljuset, det kommer vara typ som blinkar ibland från hans tå. Han kan se lite, gå lite. Så väntar han, det är mörkt, och så lyser det lite igen. För han var väldigt tillkortakommande i det här livet med att göra goda gärningar. Så allt det här tyder på vad? Att det är så viktigt att göra mycket, mycket goda gärningar. Att dö i ett gott tillstånd. Man samlar på sig mycket hasanat. Till domedagen. Du kan inte komma på domedagen och köpa vikt och lägga i vågen. Du kan inte köpa eller betala muta för att få boken i höger hand. Du kan inte betala någon, eller du kan inte planka in i paradiset. Ja? Eller hur? Du kan inte säga till någon att ta mig över bron. Nej. Allting är individuellt på domedagen. Men det är Allah subhanahu wa ta'ala. Och då är att man måste komma med gärningar. Vad säger varje människa? Nafsi, nafsi. Jag tänker bara på mig själv idag. Subhanallah. Så det är den dagen man ska förbereda sig för. Som profeten Muhammad alaihissalam sa i den autentiska hadithen till mannen som frågade när är domedagen. Då så sa han, vad har du förberett för domedagen? Och det är den frågan vi varje dag borde ställa oss själva. Vad har vi förberett för domedagen? Må Allah ha rahma över oss i detta liv och i nästa liv. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.